Kapitel 10. Jakten börjar. Inkter höll högt tempo för att vara i början av en lång resa. Så högt att Rand blev lite bekymrad för hästarna. Djuren skulle säkert orka trava i flera timmar, men de hade fortfarande större delen av dagen framför sig och förmodligen fler likadana dagar därefter. Inkter såg ut som om han hade bestämt sig för att hinna i fatt dem som stulit hornet redan första dagen, första timmen. När Rand drog sig till minnes hur Inktras röst låtit när han svor eden till den Ämmerlin-tronande, tänkte han att det kanske var just så det låg till, men han sa ingenting. Det var först Inktar som förde befälet, och hur vänlig han än varit mot Rand skulle han knappast uppskatta att en fåraherde försökte ge honom råd. Harryn red ett steg bakom Inktar, men det var sniffaren som ledde dem söderut och pekade ut vägen för Inktar. De red över böljande skogsklädda kullar genom täta bestånd av gran, läderblad och ek. Spåret som Harryn följde gick nästan spikrakt genom terrängen. Det väjde bara för några av de högre kullarna som det helt uppenbart gick fortare att ta sig runt än över. Fanan med den grå ugglan fladdrade i vinden. Rand gjorde ett nytt försök att rida tillsammans med Mert och Perrin. Han höll in sin häst för att de skulle hinna i kapp. Men när Mert såg det puffade han till Perrin. Och Perrin galopperade motvilligt fram till förtruppen tillsammans med Mert. Rand tyckte inte att det var någon idé att rida i eftertruppen själv, så han red tillbaka fram till Inktar. Mert och Perrin föll tillbaka igen, än en gång efter att Mert sagt någonting till Perrin. Må ljuset bränna dem. Jag vill ju bara be om ursäkt. Han kände sig ensam. Han visste att det var hans eget fel, men det var inte mycket till tröst. På toppen av en av kullarna satt Uno av för att undersöka den upptrampade marken. Han petade med stövelspetsen på en hög med hästspillning och grymtade. De rör sig förbanne mig fort så det räcker, först Inktar. Hans röst lät som om han ropade högt, fast han talade i normal ton. Vi har inte tagit in på dem en timme ens. Bränner mig. Vi kan lika gärna ha förlorat en timme. Fortsätter de så här kommer de att ha ihjäl sina fördömda hästkrakar. Så ta med den svarte. Han pekade på ett av hovspåren. Det där är det bränner mig inte någon häst som har gjort. Åh nej, en trollock är vad det är. Och där borta är det spår efter getklövar. Vi hinner i fatt dem, sa Inktar bistert. Våra hästar, först Inktar. Vi har ingen förbannad nytta av att ta kål på dem innan vi kommit i fatt. Även om de har ihjäl sina hästar så kan de förbannade trollockerna fortsätta längre än hästar. Vi ska få tag i dem. Sitt upp, Uno. Uno tittade på Rand med sitt enda öga. Sen ryckte han på axlarna och klev upp i sadeln. Inktar ledde dem ner för slänten i sådan fart att de nästan halkade om kull och galopperade sedan upp för nästa sluttning. Varför tittar han på mig så där? Undrade Rand. Uno var en av dem som aldrig hade varit speciellt vänlig mot honom. Det var inte fråga om någon direkt motvilja som hos Mersema. Uno var inte särskilt vänlig mot någon, utom ett fåtal gamla veteraner som var lika ärrade som han själv. Han lär du inte tro på allt detta prat om att jag är en furste. Uno var upptagen med att studera terrängen framför dem. Men när han kom på Rand med att titta på honom blängde han tillbaka utan ett ord. Det betydde förmodligen ingenting. Han skulle ha stirrat Inktar rätt i ögonen också. Som var han, Uno. Mörkvännerna som stulit hornet. Och vad mer, undrade Rand. Harryn fortsatte att muttra om någonting ännu värre. Hade valt en väg som aldrig passerade ens i närheten av någon by. Rand såg ibland byar när de red över en höjd, men det var alltid minst ett milsteg av kuperad terräng emellan, för långt för att han skulle kunna urskilja några människor. De var för avlägsna för att invånarna skulle kunna ha sett något följe på väg söderut. På kullarna längs slänterna och nere i dalarna låg det ibland enstaka gårdar med låga tak, höga lador och rykande skorstenar. Men inte heller de var någonsin tillräckligt nära för att deras invånare skulle ha kunnat se deras villebråd. Till sist var till och med Ingtar tvungen att inse att hästarna inte skulle orka med den höga farten länge till. Han muttrade förbannelser och dunkade ilsket sin behandskade hand mot låret. Men till slut gav han order om att alla skulle sitta av. De fortsatte med att leda hästarna upp och ned för sluttningarna i språngmarsch ungefär en mil. Sedan satt de upp och red igen. Och så var det åter dags att sitta av och marschera. Marschera ett milsteg, rida ett milsteg, marschera och sedan rida. Rand såg till sin förvåning att Loyal log brett när de just med stor möda trampade sig upp för en slänt. När Rand först hade träffat Ogien hade den inte alls varit förtjust i att rida. Men den motviljan trodde Rand att han hade kommit över för länge sedan. Tycker du om att springa, Rand? Skrattade Loyal. Det gör jag. Jag var snabbast i hela Steading Shanghai. En gång sprang jag om en häst. Rand bara skakade på huvudet. Han ville inte slösa luft på att tala. Han såg sig om efter Matt och Perrin, men de höll sig fortfarande långt bak. Det var för många män mellan dem och Rand för att han skulle kunna se dem. Han undrade hur kinarierna klarade språngmarschen i sina rustningar. Ingen av dem vare sig klagade eller sackade efter. Uno såg inte ens ut att svettas, och fanbäraren lät aldrig den grå ugglan vackla. De rörde sig snabbt, men skymningen började falla runt dem utan att de sett mer än spåren av sitt villebråd. Till sist gav Ingtar motvilligt order om att de skulle göra halt och slå läger för natten. Kinarierna började göra i ordning eldar och sätta upp tjuderpålar för hästarna. Allt sammans gick smidigt och med ett minimum av ansträngning. Frukten av lång erfarenhet. Ingtar utsåg 6 vakter som han delade upp i par och tilldelade det första vaktpasset. Rand gick först och främst för att leta upp sitt knyte bland packhästarnas klövjekorgar. Det var inte särskilt svårt att hitta. Korgarna innehöll främst proviant och mycket lite privat packning. Men när han öppnat knytet gav han ifrån sig ett tjut som fick alla i lägret att dra sina svärd och se sig om efter annalkande fara. Ingtar kom springande. Vad är det? Fred, har någon tagit sig in? Jag har inte hört vakterna. Det är de här rockarna, morrade Rand, som fortfarande stod och stirrade på de kläder han hade packat upp. En av rockarna var svart med brodyr i silvertråd, den andra vit med guld. Båda hade hägrare broderade på kragarna och båda var minst lika pråliga som den schalakansröda han hade på sig. Tjänarna sa att jag hade 2 rejäla ordentliga rockar här. Titta på dem. Ingtar stack åter svärdet i skidan han hade hängande över axeln och de andra började komma till ro igen. Nåväl, de går ju att använda. Jag kan inte ha på mig de här. Jag kan inte gå klädd på det här viset hela tiden. Jo då, nu kan du ha på dig dem. En rock är en rock. Vad jag förstår var det Moraine Cedee som såg över din packning. Cedeerna kanske inte riktigt förstår sig på hur en man bör vara klädd i fält. Ingtar grinade. När vi väl fått fast de där trolllockarna kan vi kanske ställa till med en fest. Och då har ju åtminstone du passande kläder, även om inte vi andra har det. Han släntrade iväg, tillbaka till den del av lägret där maten redan kokade över eldarna. Rand hade inte rört sig sedan Ingtar uttalat Moraines namn. Han stirrade på rockarna. Vad är det hon har i kikaren? Vad det än är tänker jag inte låta dem utnyttja mig. Han rullade ihop allt sammans igen och stoppade tillbaka knytet i klövjekorgen. Jag kan ju alltid gå naken, tänkte han bittert. Kinarierna hade för sed att turas om med matlagningen när de låg i fält, och när Rand kom tillbaka till eldarna var det Mashema som rörde om i grytan. Doften av en gryta gjord på kolrötter, lök och torkat kött spred sig över lägret. Ingtar blev serverad först och därefter Uno, men alla andra ställde sig i kö som det föll sig. Mashema slängde upp en så stor skopa av grytan på Rands tallrik att Rand fick ta ett snabbt steg bakåt för att det inte skulle rinna över hans rock. Han sög på sin skollade tumme och makade på sig för att näste man i kön skulle komma fram. Mashema stirrade på honom med ett stelt leende som inte nådde ögonen, ända tills Uno steg fram och gav honom en örfil. Så förbannat mycket har vi inte med oss att du behöver stå och hälla ut dig över den fördömda marken. Den enögde mannen tittade på Rand och gick därifrån. Mashema gned sig om örat, men han fortsatte att följa Rand med blicken. Rand gick och satte sig hos Inter och Loyal på marken under en stor ek. Inter hade tagit av hjälmen och ställt den bredvid sig på marken, men i övrigt hade han fortfarande full rustning. Mert och Perrin var redan där och åt hungrigt från sina tallrikar. Mert blängde föraktfullt på Rands rock, men Perrin tittade upp helt hastigt innan han återböjde sig över tallriken. Eldarna runt om hade speglat i hans gyllengula ögon. Den här gången gick de åtminstone inte sin väg. Rand satte sig med korsade ben på andra sidan Ingtar. Jag önskar jag visste varför Uno tittade så där på mig hela tiden. Det är väl förmodligen den här förbannade rocken. Ingtar satt tankfull och tuggade en stund. Till sist sa han: Uno undrar säkert om du är värdig ditt svärd med hägerns märke. Mert gav till en högljudd fnysning, men Ingtar fortsatte oberörd. Låt inte Uno störa dig. Han skulle behandla först Algemar som en grön rekryt om han bara finge. Nåja, kanske inte Algemar, men alla andra. Hans tunga är som en fil, men hans råd är goda. Det har de all anledning att vara. Han var i fält innan jag föddes och har fortsatt sedan dess. Om du lyssnar på hans råd och inte bryr dig om språket kommer du att komma bra överens med Uno. Jag trodde att det var som i Masema. Rand skifflade in mat i munnen. Den var egentligen för varm, men han svalde ändå glupskt. De hade inte ätit sedan de gav sig av från Faldara, och någon frukost hade han inte lyckats få i sig. Hans mage kurrade som för att påminna honom om att det var på tiden att han stoppade något i den. Han undrade om det skulle hjälpa om han sa till Masema att han tyckte om maten. Mashema uppträdde som om han hatade mig, och jag begriper inte varför. Mashema tjänstgjorde i Östankärren i 3 år, sa Ingtar. Vid Anchordale. Han kämpade mot alefolket. Han rörde om med sin sked på tallriken och rynkade pannan. Jag ifrågasätter inte vad jag fått veta. Det vill jag inte att du ska tro. Om Landai Shan och Moraine Sede säger att du kommer från Andor, från Tufloden, då gör du det. Men Mashema kan inte glömma hur ailmännen såg ut, och när han ser dig. Han ryckte på axlarna. Jag frågar ingenting. Rand la ned skeden på tallriken med en suck. Alla tror att jag är någon eller något som jag inte är. Jag är från Tufloden, Ingtar. Jag levde på att odla tobak tillsammans med min far. Och så vallade jag hans får. Det är vad jag är. En bonde och fåraherde från Tufloden. Jo då, nog är han från Tufloden alltid, sa Mert hånfullt. Jag växte upp tillsammans med honom, även om man inte skulle kunna tro det nu. Om man får de här dumheterna om ailmen på hjärnan, utöver allt annat han redan har där, så vet det ljuset vad det blir av honom. En aleprins kanske? Nej, sa Loyal. Han ser faktiskt ut som en ailman. Rand, du minns kanske att jag nämnde det en gång, men då trodde jag att det bara var för att jag inte kände till er människor så väl. Minns du? Tills mörkret har svunnit och vattnet är slut, in i skuggan med blottade händer, utslunga vårt trots med vårt sista andetag, spotta i bländarens öga in till den yttersta dagen. Du minns, Rand? Rand stirrade på sin tallrik. Vira en tjofa om huvudet och du skulle vara en ailman upp i dagen. Så hade Gawain, bror till Elaine, tronens dotter av Andor, sagt. Alla tror att jag är något jag inte är. Vad är det där för något? Frågade Mert. Det där om att spotta i den svartes öga. Det är hur länge ailmännen kommer att slåss enligt dem själva, sa Ingtar. Och jag tvivlar inte på att det stämmer. Förutom gårdfarihandlare och lekare delar ailfolket upp världens folk i 2 grupper, ail och fiender. För 500 år sedan gjorde de ett undantag för Carhane av orsaker som ingen utom en Ailman kunde begripa. Men jag tror aldrig att de kommer att göra om det. Förmodligen inte, suckade Loyal. Men de låter Tuachan, det resande folket, genomkorsa sina öknar. De uppfattar inte Ogier som fiender heller, även om jag tvivlar på att någon av oss skulle vilja ge sig ut i öknen. Det kommer ailfolk till Steading Shangtai ibland för att byta till sig sjunget trä. Ett hårt folk. Inktar nickade. Jag önskar att jag hade några karar som var lika hårda, eller hälften så hårda. Skämtar du, skrattade Mert. Om jag sprang ett milsteg med lika mycket plåt på kroppen som du, skulle jag falla ihop och sova i en vecka. Du har gjort en mil efter mil hela dagen. Ailfolket är hårda, sa Ingtar. Hårda, men såväl som kvinnor. Jag har kämpat mot dem så jag vet. De kan springa 50 milsteg och utkämpa ett slag omedelbart efteråt. De är döden i människohamn, med vilket vapen som helst, eller utan vapen, utom svärd. Av någon anledning rör de aldrig ett svärd. De rider inte på hästar heller, men det har de å andra sidan knappast något behov av. Har man själv ett svärd och möter en obeväpnad ailman är det jämna odds, om man är skicklig. De föder upp jätter och nötkreatur, där du eller jag skulle dö av törst innan dagen var slut. De gräver ut sina byar ur jättelika klippor ute i öknen. De har levt där ute sedan världsfallet, nära nog. Arthur Hökvinge försökte gräva ut dem, men lyckades bara bli av med en massa män. Det var hans enda större nederlag. På dagen darrar luften av hetta i ailöknen. På natten fryser den till is. Och om du frågade en ailman skulle han ändå bara glo på dig och säga att det inte finns någon annan plats på jorden där han hellre skulle vara. Och det är knappast någon lögn. Om de någonsin bestämde sig för att lämna sin öken skulle vi ha mycket svårt att hindra dem. Ailkriget varade i 3 år. Och det var ändå bara 4 av totalt 13 klaner som deltog där. Att han har grå ögon efter sin mor betyder inte att han är en ailman, sa Mert. Ingtar ryckte på axlarna. Som sagt, jag frågar ingenting. När Rand till sist slog sig till ro för natten var hans huvud fullt av ovälkomna tankar. En ailman upp i dagen. Moraine Sedé säger att du kommer från Tjufloden. Ail härjade hela vägen fram till Tervallon. Född på Drakbergets sluttning. Draken återfödd. Jag tänker inte låta dem använda mig, muttrade han. Men det dröjde länge innan sömnen kom. Ingtar bröt lägret innan solen hunnit gå upp. När de hade ätit frukost och redan satt på hästryggen på väg söderut glittrade dagen ännu på bladen och molnen i öster färgades röda av en sol som fortfarande inte krypit upp ovanför horisonten. Den här gången skickade Ingtar ut spejare och även om de höll ett hårt tempo var det inte längre någon risk att de skulle rida ihjäl sina hästar. Rand förmodade att Ingtar hade insett att det trots allt skulle ta mer än en dag. Enligt Harrin ledde spåret fortfarande söderut. Men 2 timmar efter soluppgången kom en av spejarna ridande tillbaka i spårsträck. Det ligger ett övergivet läger framför oss, först Ingtar, precis på toppen av kullen där borta. Det måste ha varit 30-40 stycken som övernattat där. Ingtar sporrade sin häst som om mörkvännerna fortfarande varit kvar där och Rand var tvungen att hålla jämna steg med honom om han inte ville bli nedtrampad av scenarier som kom galopperande bakom honom. Det fanns inte mycket att se. Lägereldar, väl gömda bland träden, men något som såg ut som resterna efter en måltid slängt i den kalla askan. I närheten av eldarna fanns en avskrädeshög som redan lockat till sig ett moln av flugor. Ingtar gav de andra order att stanna i sadeln medan han själv satt av. Tillsammans med Uno gick han igenom lägret och undersökte marken. Harrin red runt platsen och sniffade i luften. Rand satt kvar på sin fux tillsammans med resten av männen. Han hade ingen större önskan att titta närmare på en plats där troll, ocker och mörkvänner tillbringat natten. Och en blekman. Och något annat. Något värre. Märt klättrade upp för sluttningen till fots och klev in i lägret. Så det är så här ett mörkvänsläge ser ut. Det luktar lite illa, men annars tycker jag att det liknar vilket läger som helst. Han sparkade till en av askhögarna. En bränd benknota föll ut på marken och Märt böjde sig för att plocka upp den. Vad äter mörkvänner egentligen? Det här ser du inte ut som något fårben och inte kommer det från en ko heller. Här har begåtts mord, sa Harryn sorgset. Han gned sig om näsan med en näsduk. Och värre saker än mord. Det var trollocker här, sa Ingtar med en blick riktad rakt mot Märt. Jag skulle tro att de blev hungriga och att mörkvännerna kom väl till pass. Märt släppte genast det svartnade benet. Han såg ut som om han plötsligt mådde mycket illa. De går inte söderut längre först, Ingtar, sa Harryn. Allas uppmärksamhet riktades mot honom. Han pekade bakåt, mot nordost. Kanske de har bestämt sig för att ge sig av mot stora fördärven då. De kanske tänker ta sig runt oss. Det här med att gå söderut var kanske bara en list för att förvilla oss. Det lät inte som om han trodde det. Han lät förbryllad. Vad det än är de försöker göra så ska jag ha dem nu, morrade Ingtar. Sitt upp. En knapp timme senare höll Harryn in sin häst. De har bytt riktning igen först, Ingtar. Nu är det söderut igen. Och de har dödat någon annan här. De befann sig i en dal mellan två kullar. Här fanns det inte några askhögar, men efter några minuters letande hittade de kroppen. Det var en man som låg hopkurad, inföst under några buskar. Hans bakhuvud var krossat och ögonen stod fortfarande ut efter det kraftiga slaget. Han hade kinariska kläder, men ingen av männen kände igen honom. Vi slösar inte bort någon tid på att begrava mörkvänner, brubbade Ingtar. Vi rider söderut. Han lät orden övergå i handling nästan innan de lämnat hans mun. Denna dag förflöt likadant som dagen innan. Orno undersökte spår och spillning och sa att de hade tagit in en smula på sitt villebråd. Skymningen kom utan att de sett något av vare sig mörkvänner eller trollocker. Och nästa morgon hittade de ännu ett övergivet läger. Harryn sa att någon blivit mördad även här och än en gång bytte spåret riktning, denna gång mot nordväst. De hade inte ridit mer än 2 timmar åt det hållet förrän de hittade ännu ett lik, denna gång en man vars huvud klyvts med en stridsyxa. Spåret bytte riktning igen, återigen mot söder. Än en gång tydde tecknen enligt Orno på att de tog in på mörkvännerna. Än en gång red de tills det mörknade utan att se annat än avlägsna gårdar. Nästa dag var likadan, med döda kroppar, byten av riktning och allt. Och nästa. För var dag som gick kom de en aning närmare sitt villebråd, men Ingtar var rasande. En morgon, när spåret ändrat riktning igen, sa han att de borde fortsätta rakt fram. De skulle säkert hitta spåret igen längre fram när de återvänt åt söder, och på så sätt skulle de vinna tid. Innan någon han säger något ångrade han sig emellertid och sa att det var en dålig idé. Risken fanns alltid att deras villebråd denna gång inte skulle vända åt söder igen. Han manade alla att rida snabbare, att starta tidigare och att rida vidare även efter mörkrets inbrott. Han påminde dem om vad den Ärmelin-tronande hade sagt, att de skulle återta Valeris son och inte fick låta något stoppa dem. Han talade om den ära de skulle vinna, om hur deras namn skulle göras odödliga i krönikor och historier, i lekarnas sagor och bardernas sånger om männen som fann hornet. Det var som om han inte kunde sluta tala och hela tiden stirrade han längs spåret som om han trodde att han skulle finna själva ljuset i dess slut. Till och med Orno började titta snett på honom. Så kom de fram till floden Erinrin. Rand tyckte egentligen inte att man kunde kalla det en by. Han satt till häst inne bland träden och tittade upp mot det halvdussin hus som låg uppe på en kulle som höjde sig över floden. Morgonsolen lyste över de små husen med sina spåntäckta tak som nådde nästan ända ner till marken. Det var inte många människor som kom den här vägen. Det var bara ett par timmar sedan de bröt upp. Men om också denna dag hade följt mönstret borde de redan ha hittat den plats där mörkvännerna tillbringat natten. De hade inte sett något som liknade en lägerplats. Floden hade inte hunnit långt från sin källa uppe i världsryggens berg och hade inte mycket gemensamt med sagornas mäktige Erinrin. Det forsande vattnet mätte kanske 60 steg tvärs över och kantades av träd på båda sidor. En promliknande färja var fastgjord vid ett tjockt rep som var spänt över floden. Färjan låg vid motsatta stranden. För första gången hade spåren lett rakt in bland människoboningar, rakt mot byn uppe på kullen. Inget rörde sig på den enda grusvägen som gick mellan de sammanträngda husen. Bakhåll, först Inktar, sa Uno stillsamt. Inktar delade ut order och kinarierna gjorde loss sina lansar. De formade sig i en cirkel runt husen. På en signal från Inktar galopperade de in mellan husen från fyra olika håll med sökande blickar och beredda med sina lansar. Dammoln kastades upp av hästarnas hovar. Inget rörde sig utom de själva. De höll in hästarna och dammet började återlägga sig. Rand stack tillbaka sin pil i kogret och hängde bågen över axeln. Mert och Perrin gjorde likadant. Loyal och Harrin väntade där Inktar hade lämnat dem. De betraktade besvärat scenen. Inktar vinkade och Rand och de andra red fram till scenarierna. Jag gillar inte lukten här, muttrade Perrin när de kom in bland husen. Harrin tittade på honom. Och han glodde tillbaka tills Harrin slog ned blicken. Det luktar fel. De förbannade mörkervännerna och trollockerna kom rätt igenom först Inktar, sa Uno och pekade på några spår som inte förstörts av kinariernas framstormande hästar. Rätt igenom till den fördömda färjan som de lämnade på andra sidan den förbannade floden. Blod och förbannad aska. Det är de förbannat ur för oss att de inte skurit loss den. Var är människorna? Frågade Loyal. Dörrarna stod öppna och gardinerna fladdrade i öppna fönster. Men trots dundret från hovarna hade ingen visat sig. Sök igenom husen, befallde Inktar. Männen satt av och skyndade sig att lyda hans order. Men när de kom ut igen skakade de bara på huvudena. De är försvunna, först Inktar, sa Uno. Som bortflugna bränner mig. Som om de bara plötsligt bestämt sig för att ge sig av mitt på blanka förbannade dagen. Han slutade plötsligt prata och pekade ivrigt mot ett hus bakom Inktar. En kvinna, där i fönstret. Hur i hela brinnande domegapet kunde jag missa henne? Innan någon annan hunnit röra sig hade han satt av mot huset. Skräm henne inte, ropade Inktar. Uno, vi behöver upplysningar. Må ljuset blända dig, Uno. Skräm henne inte. Den enögde mannen försvann in genom den öppna dörren. Inktar höjde rösten igen. Vi ska inte göra er illa, goda frun. Vi är först Algamars hirdmän från Faldara. Var inte rädd. Vi ska inte göra er illa. Ett fönster flög upp i husets övervåning och Uno stack ut huvudet. Han stirrade vilt omkring sig, gav ifrån sig en svordom och drog in huvudet igen. Med buller och brak kom han tillbaka ner för trapporna. Det lät som om han lät sin missräkning gå ut över inredningen. Till sist dök han upp i dörröppningen. Försvunnen, först Inktar. Men hon var där, en kvinna i vit klänning. Hon stod i fönstret. Jag såg henne. Ett ögonblick trodde jag att jag såg henne där inne också. Men hon var försvunnen och... Han tog ett djupt andetag. Huset är tomt, först Inktar. Avsaknaden av svordomar var ett tydligt tecken på hur upprörd han var. Gardiner, muttrade Mert. Han springer efter några förbannade gardiner. Uno gav honom en vass blick och återvände sedan till sin häst. Vart tog de vägen? Frågade Rand Loyal. Tror du att de flydde när mörkvännerna kom? Och trollockerna. Och en myrdrail. Och Harrins någonting som är ännu värre. Det var kloka människor om de sprang så fort de bara kunde. Jag fruktar att mörkvännerna tog dem med sig, Rand, sa Loyal sakta. Hans ansikte förvreds av en äcklad grimas. Åt trollockerna. Rand svalde hårt och önskade att han inte hade frågat. Det var aldrig trevligt att tänka på trollockernas matvanor. Vad som än har hänt här så var det våra mörkvänner som gjorde det, sa Ingtar. Harrin, har det utförts några våldsdåd här? Något dödande? Harrin? Sniffaren ryckte till där han satt i sadeln och såg vilt omkring sig. Han hade suttit och stirrat ut över floden. Våld, först Ingtar. Ja, dödande. Nej, inte precis. Han gav Perrin en sned blick. Jag har aldrig känt någon liknande lukt, först Ingtar. Men folk har blivit skadade här, så mycket är säkert. Är det några tvivel om att de korsade floden? Har de tagit samma väg tillbaka igen? De korsade floden, först Ingtar. Harrin såg olustigt bort mot den andra stranden. De korsade floden, men vad de gjorde på andra sidan? Han ryckte på axlarna. Ingtar nickade. Uno, jag vill ha den där färjan över till den här sidan och jag vill ha andra sidan genomsökt innan vi tar oss över. Även om ingen låg i bakhåll här så kanske de drar nytta av att floden tvingar oss att dela upp oss. Färjan ser inte ut att kunna bära oss allihop på samma gång. Ordna det nu. Uno bugade och strax var Regan och Massima i färd med att hjälpa varandra av med rustningarna. De tog av allt utom sina ländkläder och var sin dolk de hade instucken bakom ryggen. När de var färdiga gick de på sina krumma ryttarben ner till floden och vadade ut i vattnet. De började arbeta sig ut hängande i den tjocka lina längs vilken färjan löpte. I mitten sviktade linan så mycket att vattnet nådde dem till midjan. Den kraftiga strömmen tog tag i dem. Men ändå dröjde det inte lång stund förrän Rand såg dem hala sig ombord på färjan. Med dragna knivar försvann de in bland träden. Efter vad som kändes som en evighet dök de två männen upp igen och började långsamt dra färjan tillbaka över floden. Efter ett tag stötte båten stäv mot stranden och Massima gjorde fast den medan Regan gick upp till den plats där Ingtar stod och väntade. Han var blek i ansiktet och ärret på hans kind lyste vitt. När han talade var det med medtagen röst. På andra stranden. Det är ingen som ligger i bakhåll på andra stranden, först Ingtar, men han bugade djupt, fortfarande våt och darrande efter ansträngningen. Först, ni måste se det med egna ögon. Vid den stora steneken, 50 steg från färjeläget. Jag kan inte säga det, ni måste se själv. Ingtar tittade på Regan med rynkade ögonbryn och vände sedan blicken mot den bortre stranden. Till sist sa han, du har skött dig bra, Regan. Det har ni båda. Han fick mer spänst i rösten. Gå in i något hus och leta upp något som kararna kan torka sig på, Uno. Och se efter om någon har lämnat tevatten på värmning. Få i dem något varmt om det går. Sen kan du se till att andra avdelningen och packhästarna kommer över floden. Han vände sig mot Rand. Nå, är du redo att se Erin Rins södra strand? Han väntade inte på något svar utan red ned mot färjan tillsammans med Harrin och hälften av lansiärerna. Rand tvekade bara ett ögonblick innan han följde efter. Loyal red med honom. Till Rands förvåning red Perrin framför dem med bister min. Några av lansiärerna satt av och gjorde sig redo att hala färjan över floden under grova skämt. Mert väntade till sista sekunden när en av kinarierna redan hade börjat göra loss färjan innan han spårade sin häst och trängde sig ombord. Jag måste ju över förr eller senare, sa han utan att rikta sig till någon särskilt. Jag måste ju hitta den. Rand skakade på huvudet. Mert såg så frisk och sund ut att Rand nästan lyckats glömma varför han var med på expeditionen. Han måste hitta dolken. Inkter kan gärna få hornet. Jag vill bara ha dolken åt Mert. Vi ska hitta den, Mert. Mert blängde surt på honom med ett hånfullt ögonkast åt hans röda rock och vände sig sedan bort. Rand suckade. Det kommer att bli bra till slut, Rand, sa Loyal tyst. På något sätt kommer det att bli bra. När färjan kommit fri från stranden tog strömmen tag i den och ryckte i linan med ett hårt, gnisslande ljud. Lansiärerna var märkliga färgkarar där de gick över däcket med hjälmar och rustningar och svärd på sina ryggar, men de fick ut färjan i floden utan problem. Det var så här det var när vi gav oss av hemifrån, sa Perrin plötsligt. Vid Terrens färja. Färgkararnas stövlar dunkade i däcket och vattnet sålade runt färjan. Det var så det var, men den här gången blir det värre. Hur då värre? Frågade Rand. Perrin svarade inte. Han sökte med blicken över bortre stranden. Hans gyllene ögon tycktes nästan lysa, men inte av iver. Efter en minut frågade Mert också. Hur kan det vara värre? Det blir det. Jag känner det på lukten. Det var allt Perrin ville säga. Harryn tittade nervöst på honom, men å andra sidan hade Harryn tittat nervöst på allt och alla ända sedan de lämnade Faldara. Med en ihålig duns mötte färjans trä sydstrandens hårda lera och de befann sig under ett tak av utskjutande trädgrenar. Soldaterna som hade halat dem över floden satt upp igen, utom två stycken som Inktar beordrade att ta färjan tillbaka till norra stranden. Resten följde Inktar upp för flodbanken. 50 steg till en stor stenek, sa Inktar när de red in bland träden. Han lät alldeles för saklig och sansad. Om inte Regan kunde förmå sig att tala om det. Några av soldaterna lossade svärden i skidorna och gjorde sig beredda med lansarna. Först trodde Rand att det var två fågelskrämmor som hängde i armarna från den stora grå steneken. Röda fågelskrämmor. Sen kände han igen deras ansikten. Shango och den andra karen som delat hans pass, Nidau. De hängde där med stirrande ögon och tänderna blottade i en grimas av smärta. De hade levt länge efter att det börjat. Perrin gav ifrån sig ett strupljud som mest liknade en morrning. Det värsta jag sett först, Inktar, sa Harryn matt. Och det värsta jag luktat också, förutom fängelsehålan i Faldara den där natten. Rand försökte desperat frammana tomrummet. Lågan kom på något sätt i vägen hela tiden. Det kväljande ljuset fladdrade i takt med hans krampaktiga svällningar, men han tvingade sig att fortsätta tills han lyckats svepa in sig i tomheten. Den pulserande känslan av äckel följde emellertid med honom in i tomrummet. Den var inte utanför den här gången, utan inuti. Inte så konstigt, med tanke på vad jag har framför ögonen. Tanken gled över tomrummet som en vattendroppe över en het häll. Vad är det som hänt med dem? Bakom sig hörde han någon säga, levande flodda, och ljudet av någon annan som kräktes. Han trodde att det var Mert, men allsammans var så avlägset från honom där han var, inne i tomrummet. Men det där sjukliga fladdrandet var där tillsammans med honom. Han var rädd att han skulle kräkas själv. Skär ner dem, sa Inktar med sträv röst. Han tvekade ett ögonblick, sen till och han begrav dem. Vi kan inte vara säkra på att de var mörkvänner. De kan ha varit fångar, kanske. Låt dem åtminstone få känna moderns sista omfamning. Ett par män red långsamt fram med dragna knivar. Inte ens för de härdade kinärierna var det en lätt uppgift att skära ner de flodda kropparna av ett par män de hade känt. Hur mår du, Rand? Sa Inktar. Jag är inte heller van vid sånt här. Det är bra, Inktar. Rand lät tomrummet försvinna. Utan det kände han sig mindre illamående. Hans mage var fortfarande orolig, men nu var det bättre. Inktar nickade och vände sin häst så att han kunde se på hur männen arbetade. Begravningen var enkel. De grävde två hål i marken och la ner kropparna medan resten av kinarierna såg på under tystnad. De som grävt gravarna började skyffla tillbaka jorden utan vidare formaliteter. Rand var förbluffad, men Lawyer förklarade för honom med låg röst. I Shainar tror man att vi alla kommer från jorden och att vi måste återvända dit. De använder aldrig vare sig kistor eller svepningar och de begravs alltid utan kläder. Jorden måste få hålla kroppen in till sig. Moderns sista omfamning kallar de det. Och de säger aldrig något utom må ljuset skina på dig och skaparen skydda dig. Moderns sista omfamning hälsar dig välkommen hem. Lael suckade och skakade på sitt stora huvud. Jag tror ingen kommer att uttala orden den här gången. Vad Ingtar än säger kan det inte råda några större tvivel om att det var Shango Unidao som dödade vakterna vid hundporten och släppte in mörkvännerna i borgen. Det måste ha varit de som bar skulden till alltihop. Men vem var det då som sköt pilen mot den ärmelintronande? Rand svalde djupt. Vem var det som sköt mot mig? Lael sa ingenting. Uno kom dit tillsammans med resten av männen och packhästarna medan den sista jorden ännu föll på gravarna. Någon berättade för honom om vad de hittat och den enögde spottade på marken. De förbannade trollockerna gör sådär runt stora fördärv ibland. När de vill skaka om en eller varna en för att följa efter så förbanne mig. Men bränne mig om det fungerar den här gången. Innan de red vidare stannade Ingtar med sin häst bredvid de två omarkerade gravarna. Det var bara två kala jordhögar som såg ut att vara för små för att rymma två människor. Efter en kort stund sa han, må ljuset skina på dig och skaparen skydda dig. Moderns sista omfamning hälsar dig välkommen hem. När han återhöjde blicken såg han sina män i ögonen i tur och ordning. Ingen visade minsta rörelse, allra minst Ingtar själv. De räddade först Algamar från Tarvins klyfta, sa han. Flera av lansiärerna nickade. Ingtar vände sin häst. Vart för spåret, Harin? Söderut, först Ingtar. Följ spåret, vi har ett villebråd att jaga. Strax gav skogen plats åt ett mjukt, böljande slättlandskap. Ibland genomkorsat av grunda bäckar som grävt sig ned i raviner och strömmade mellan höga stränder. Då och då höjde sig landet i en flack ås eller en kulle så låg att den knappt förtjänade namnet. Det var perfekt terräng för hästar. Ingtar var inte sen att utnyttja detta och satt av i en jämn hög fart. Ibland såg Rand något som kunde vara en bondgård i fjärran. Och en gång såg han vad han trodde var en by några milsteg bort, med rök som steg ur skorstenarna och något vitt som blixtrade till i solljuset. På närmare håll fanns däremot inte en själ att se. Gräsmarken avbröts här och där av ett träd eller ett busksnår. Någon gång passerade de mindre öar av snårskog, men de var aldrig mer än kanske 100 steg tvärs över. Ingtar hade skickat ut två män som spejare. De syntes bara när de nådde krönen av de sparsamt förekommande höjderna. Han hade en visselpipa av silver hängande runt halsen så att han kunde kalla dem tillbaka om spåret ändrade riktning. Men det gjorde det aldrig. Det fortsatte söderut. Hela tiden söderut. Fortsätter det så här är vi framme vid Tallerders fält om 3 eller 4 dagar, sa Ingtar från hästryggen. Det var där Arthur Hökvinge vann sin största enskilda seger när halvmännen ledde trollockerna och kom ut från stora fördärv för att möta honom. I 6 dagar och 6 nätter varade slaget och när det var över flydde trollockerna tillbaka till stora fördärv och vågade aldrig utmana honom igen. Han lät resa ett monument över sin seger där, en spira som var 100 famnar hög. Men han gick inte med på att hans namn skulle stå där, utan lät istället hugga in namnen på alla som stupat i slaget. Längst upp i toppen lät han sätta en gyllene sol som symbol för ljusets seger över skuggan. Det skulle jag vilja se, sa Lael. Det monumentet har jag aldrig hört talas om. Ingtar var tyst en stund. och när han talade igen var det med låg röst. Det finns inte längre kvar, byggare. När Hökvinge dog stod de som stred om hans imperium inte ut med att det fanns ett monument över någon av hans segrar, inte ens när hans namn inte fanns på det. Det enda som finns kvar nu är kullen där det stod. Om 3-4 dagar får vi se den i varje fall. Hans bistra röst fick samtalet att avstanna. När den guldglänsande solen stod högt på himlen passerade de en fyrkantig byggnad i putsklätt tegel som låg mindre än en mil från deras väg. Den var inte hög, ingenstans högre än 2 våningar vad Rand kunde se, men den bredde ut sig över gott och väl en hud. Det syntes att byggnaden varit övergiven mycket länge. Taket var borta, förutom på några få ställen där mörka tegelpannor hängde kvar på taksparrarna. Det mesta av den en gång vita putsen hade fallit av och blottat det mörka vittrade teglet under. På vissa ställen hade väggarna rasat och genom hålen såg man innergårdar och förfallna rum. Ur sprickor i stengolvet sköt upp buskar och till och med träd. En herrgård, förklarade Ingtar. Hans humör hade blivit något bättre, men när han betraktade byggnaden verkade all glädje rinna ur honom igen. När Harald Dackar fortfarande stod brukade säkert husets herre jorden här många mil omkring. Fruktträdgårdar kanske. Hardanborna älskade sina fruktträdgårdar. Harald Dackar, sa Rand frågande och Ingtar fnös till. Är det ingen som lär sig någon historia längre? Harald Dackar var huvudstad i Hardan, det rike som en gång låg där vi just nu rider. Jag har sett en gammal karta, svarade Rand sammanbitet. Jag känner till riken som inte längre finns kvar. Maredo och Goban och Caroline. Men något Hardan fanns inte med. Det har funnits andra som också har försvunnit, sa Loyal. Mar Haddon, som nu är Haddon Mirk, och Almoth, Kintara. Hundraårskriget splittrade Arthur Hökvinges imperium i många riken, både stora och små. De små slukades av de stora, om de inte enades, som Altara och Morandi. Tvingades gå samman är väl kanske en riktigare beskrivning. Men vad hände med dem då, frågade Mert. Rand hade inte lagt märke till att Mert och Perrin anslutit sig till dem. Sist han såg dem hade de ridit i eftertruppen, så långt bort från Rand Althor som de kunde komma. De lyckades inte hålla samman sina riken, svarade Ogen. Skörden slog fel, affärerna slog fel, människorna misslyckades. För vart och ett av rikena var det något som misslyckades och riket kom på fallrepet. Ofta lag grannrikerna beslag på marken när riket hade upplösts. Men dessa annekteringar varade aldrig särskilt länge. Med tiden övergavs landet helt och hållet. Här och där finns det byar som lever kvar, men större delen har förvildats. Det är nästan 300 år sedan Harald Dackar övergavs. Men redan innan dess var riket bara ett tomt skal, med en kung som inte ens hade kontroll över vad som skedde innanför stadsmurarna. Staden Harald Dackar är helt försvunnen nu, vad jag har förstått. Alla Hardans städer är borta. Själva stenarna har bönder och bybor fraktat bort för att använda till annat. De flesta gårdar och byar som byggts med denna sten är också borta nu. Det är vad jag har läst och jag har inte sett något som talar mot det. Harald Dackar var ett veritabelt stenbrott i nästan 100 år, sa Ingtar bittert. Till slut gav sig människorna av och sedan transporterade staden bort, sten för sten. Allt sammans bleknade bort och det lilla som är kvar håller på att blekna bort det också. Överallt håller allting bara på att blekna bort. Det finns knappt några riken kvar som har kontroll över det landområde som det gör anspråk på kartan. Och det finns knappt några riken som idag gör anspråk på samma område som för bara 100 år sedan. Efter 100-årskrigets slut kunde man rida från ett rike till nästa utan uppehåll. Från stora fördärv i norr ända till stormhavet i söder. Nu kan vi rida genom förvildat ingenmansland nästan samma väg. Vi i gränslanden har vår kamp mot stora fördärv som bevarar vår styrka, som gör att vi fortsätter att vara hela. Kanske var det de saknade, alla dessa riken. Något som bevarade deras styrka. Du säger att de misslyckades, byggare. Ja, de misslyckades. Och vilka av de riken som finns idag kommer att misslyckas imorgon? Hela mänskligheten håller på att sköljas bort. Sköljas bort som drivved i en springflod. Hur lång tid dröjer det tills bara gränslanden är kvar? Hur lång tid dröjer det innan vi också går under och det inte finns något annat än trollocker och myrdrailer hela vägen till stormhavet? En chockerad tystnad sänkte sig över sällskapet efter Inktars tirad. Inte ens Märt bröt den. Inktar red vidare, förlorad i sina mörka tankar. Efter ett tag kom spanarna galopperande tillbaka, raka i ryggen och med lansarna pekande mot himlen. Det finns en by framför oss först, Inktar. Ingen såg oss, men det ligger precis i vår färdväg. Inktar ryckte upp sig ur sina dystra funderingar, men han sa ingenting förrän de nådde toppen av en låg höjd där de kunde spana ut över byn. Då gav han order om att sällskapet skulle göra halt, medan han rotade fram en kikare ur en av sina sadelväskor och satte den till ögat för att spana ned mot byn. Rand betraktade intresserat byn. Den var ungefär lika stor som Emons Wall, även om det inte var mycket att komma med jämfört med många av de köpingar han sett sedan han lämnade Tufloden, för att då inte tala om de riktiga städerna. Husen var alla låga och hade vita, lerklinade väggar. Det såg ut att växa gräs på de sluttande taken. Ett dussintal väderkvarnar fanns utspridda i byn och deras blad rörde sig långsamt och lättjefullt i den svaga vinden. Solen blixtrade mot de vita bladen. Byn var omgärdad av en låg jordvall som nådde en vuxen man till bröstet. Utanför den löpte ett dike vars botten var fullt av pålar med vässade ändar. Det fanns ingen port i den enda öppning i vallen som han kunde se, men han förmodade att den kunde spärras nog så lätt med en kärra eller en vagn. Han såg inga människor. Inte ens en hund i sikte, sa Inktar och la tillbaka kikaren i sadelväskan. Är ni säkra på att de inte såg er? Frågade han spejarna. Inte utan den svartes egen tur, först Inktar, svarade en av dem. Vi var aldrig uppe på höjden. Vi såg inte heller någon röra sig, först Inktar. Inktar nickade. Spåret, Harryn. Harryn tog ett djupt andetag. Det går mot byn, först Inktar. Raka vägen in, så vitt jag kan bedöma härifrån. Håll ögonen öppna, befallde Inktar och samlade ihop tömmarna. Och tro inte att de är vänligt sinnade även om de ler mot er. Om det nu finns någon där. Han ledde dem ned mot byn i sakta mak och sträckte sig över axeln för att lossa sitt svärd. Rand hörde hur andra gjorde likadant bakom honom. Efter ett litet tag gjorde han det också. Att försöka överleva var inte samma sak som att försöka bli en hjälte, bestämde han. Tror du att människorna här skulle hjälpa mörkvänner? Frågade Perrin Inktar. Shinarien dröjde ett tag med sitt svar. De är inte speciellt förtjusta i Shinarier, sa han till slut. De anser att vi borde beskydda dem. Antingen vi eller Carhain. Carhain gjorde anspråk på det här området när den sista kungen av Hardan dog. Hela vägen till Erin Rin var landet deras, sa de. Men de klarade inte av att behålla det. De avsade sig sina anspråk för nästan 100 år sedan. De få människor som fortfarande bor här behöver inte bekymra sig om trollocker, inte så här långt söderut. Men det finns gott om rövare och banditer. Det är därför de har byggt vallen och diket. Så gör de i alla byar här i trakten. Deras fält ligger gömda i sänkor runt omkring, men ingen bor utanför byvallen. De skulle svära trohet till vilken kung som helst som ville ge dem sitt beskydd. Men vi har nog att göra med våra trollocker. Men det får de inte direkt att älska oss. När de kom fram till öppningen i den låga vallen sa han än en gång: håll ögonen öppna. Alla byns gator strålade samman i ett torg, men det syntes ingen utanför husen. Ingen som tittade på dem genom fönstren. Inte ens en hund rörde sig. Inte så mycket som en höna syntes till. Ingenting levande. Dörrarna stod öppna och svängde i vinden. Deras knarrande var som en andra stämma till väderkvarnarnas rytmiska gnissel. Hästarnas hovar klappade hårt mot den packade jorden. Som på färjan, muttrade Harwin. Men annorlunda. Han satt hopkrypen i sadeln med huvudet nedböjt som om han försökte gömma sig bakom sina egna skuldror. Våldsdåd har utförts, men jag vet inte. Det var illa här. Det luktar illa. Uno, sa Ingtar. Ta en avdelning och leta igenom husen. Hittar ni någon ska ni föra dem hit till torget. Den här gången får ni låta bli att skrämma dem. Jag vill ha svar, inte folk som flyr för livet. Han ledde resten av soldaterna mot byns mitt medan Uno och hans 10 man steg ned från sina hästar. Rand såg sig omkring. Han tvekade. De knarrande dörrarna, de gnisslande väderkvarnarna, hästarnas hovar. Alltsammans förde för mycket oväsen. Som om det inte fanns några andra ljud i hela världen. Han lät blicken svepa över husen. I ett öppet fönster hade gardinerna blåst ut och slog nu mot ytterväggen. Alla husen verkade helt tomma på liv. Han suckade, satt av och gick fram till det närmaste av husen. Plötsligt stannade han och stod bara och stirrade på dörren. Det är bara en dörr. Vad är det du är rädd för? Han önskade att han inte haft känslan att något väntade på honom på andra sidan. Han sköt upp den. Innanför fanns ett prydligt, välstädat rum. Det hade det åtminstone varit. Bordet var dukat för en måltid. Stolarna stod samlade runt det och på några av tallrikarna hade någon hunnit lägga upp mat. Några flugor surrade kring skålarna med ärtor och rovor och fler kröp omkring på en kall stek som låg i sitt stelnade fett. En skiva var till hälften skuren från steken. Gaffeln satt fortfarande kvar i köttstycket och förskäraren låg på fatet som om någon tappat den där. Rand steg in. Blink. En leende, skallig man i grova kläder la en skiva kött på en tallrik som en kvinna med fårat ansikte höll fram mot honom. Hon log hon med. Hon la ärtor och rovor på tallriken och gav den till ett av barnen som satt vid bordet. Det var ett halvdussin barn där, både pojkar och flickor. Den äldsta var halvvuxen. Den yngsta kunde nätt och jämnt sitta upp över bordskanten. Kvinnan sa någonting och flickan som tog emot tallriken skrattade. Mannen började skära ännu en skiva kött. Plötsligt gav en annan av flickorna till ett skrik och pekade på dörren ut mot gatan. Mannen släppte kniven och snodde runt. Sen skrek också han. Hans ansikte förvreds av fasa och han ryckte till sig ett av de minsta barnen. Kvinnan tog tag i ett av de andra och gestikulerade desperat åt de andra. Hennes mun rörde sig, men ingenting hördes. Allihop rusade huller om buller bort till dörren i andra änden av rummet. Plötsligt slogs denna dörr också upp och... Blink! Rand kunde inte röra sig. Flugorna surrande över bordet hade ökat i styrka. Hans andedräkt blev till ett moln framför munnen. Blink! En leende, skallig man i grova kläder la en skiva kött på en tallrik som en kvinna med fårat ansikte höll fram mot honom. Hon log hon med. Hon la ärtor och rovor på tallriken och gav den till ett av barnen som satt vid bordet. Det var ett halvdussin barn där, både pojkar och flickor. Den äldsta var halvvuxen. Den yngsta kunde nätt och jämnt titta upp över bordskanten. Kvinnan sa någonting och flickan som tog emot tallriken skrattade. Mannen började skära ännu en skiva kött. Plötsligt gav en annan av flickorna till ett skrik och pekade på dörren ut mot gatan. Mannen släppte kniven och snodde runt. Sen skrek också han. Hans ansikte förvreds av fasa och han ryckte till sig ett av de minsta barnen. Kvinnan tog tag i ett av de andra och gestikulerade desperat åt de andra. Hennes mun rörde sig, men ingenting hördes. Allihop rusade huller om buller bort till dörren i andra änden av rummet. Plötsligt slogs denna dörr också upp och... Blink! Rand försökte förtvivlat röra sig, men hans muskler var som fastfrusna. Det var kallare i rummet nu. Han ville rysa, men inte ens så mycket kunde han röra sig. Hela bordet var fullt av krälande flugor. Han famlade efter tomrummet. Det sjukliga ljuset var där, men han brydde sig inte om det. Man måste. Blink. En leende skallig man i grova kläder la en skiva kött på en tallrik som en kvinna med fårat ansikte hör fram mot honom. Hon log hon med. Hon la ärtor och rovor på tallriken och gav den till ett av barnen som satt vid bordet. Det var ett halvdussin barn där, både pojkar och flickor. Den äldsta var halvvuxen, den yngsta kunde nätt och jämnt titta upp över bordskanten. Kvinnan sa någonting och flickan som tog emot tallriken skrattade. Mannen började skära ännu en skiva kött. Plötsligt gav en annan av flickorna till ett skrik och pekade på dörren ut mot gatan. Mannen släppte kniven och snodde runt. Sen skrek också han. Hans ansikte förvreds av fasa och han ryckte till sig ett av de minsta barnen. Kvinnan tog tag i ett av de andra och gestikulerade desperat åt de andra. Hennes mun rörde sig, men ingenting hördes. Allihop rusade huller om buller bort till dörren i andra änden av rummet. Plötsligt slogs denna dörr också upp och... Blink! Det var iskallt i rummet. Så kallt. Bordet var svart av flugor. Väggarna var en myllrande massa av flugor. Och golvet kryllade också av dem. De krälade över Rand, täckte honom, kröp över hans ansikte, på ögonen, in i näsborrarna, in i munnen. Ljus, hjälp mig, så kallt. Surret från flugorna dundrade som oska. Kallt. Kylan trängde in i tomrummet. Hånade tomheten, täckte honom med is. Desperat sträckte han sig efter det fladdrande ljuset. Hans mage vred sig, men ljuset var varmt. Varmt, hett. Han var fylld av hetta. Plötsligt rev han i någonting. Han visste inte vad det var. Spindelnät vävda av stål. Månstrålar utskurna i sten. De föll sönder under hans beröring, men han visste att han inte hade rört vid någonting. De kröp samman, smälte av hettan som forsade genom honom. Hetta som från en smältdegel, som från en värld satt i brand, som... Det var borta. Flämtande såg han sig omkring med uppspärrade ögon. Några flugor låg på den halvt uppskurna steken på fatet. Döda flugor. Sex flugor. Bara sex. Det fanns fler i skålarna, ett halvdussin små svarta prickar bland de kalla grönsakerna. Alla var döda. Han stapplade ut på gatan. Mert kom just ut ur ett hus på andra sidan gatan. Han skakade på huvudet. Ingen där, sa han till Perrin, som fortfarande satt i sadeln. Det ser ut som om de bara ställde sig upp och gick mitt under middagen. Ett rop hördes från torget. De har hittat något, sa Perrin och manade på sin häst. Mert klättrade hastigt i sadeln och galopperade efter honom. Rand tog mer tid på sig när han satt upp på röd. Hingsten skyggade, som om den kunde känna hans oro. Han tittade på husen medan han sakta red mot torget. Men han kunde inte förmå sig att titta på dem någon längre stund. Mert gick in i ett av dem och honom hände det ingenting. Han bestämde sig för att inte sätta sin fot i något av byns hus igen, inte på några villkor. Han sporrade röd och ökade farten. Alla stod orörliga som statyer framför en stor byggnad med dubbla dörrar. Rand trodde inte att det kunde vara ett värdshus. Det fanns till exempel inte någon skylt, kanske en samlingsplats för byborna. Han sällade sig till den tysta halvcirkeln och stirrade strax på samma sak som dem. Tvärs över dörren var en man fastnaglad med grova spikar genom skuldrorna och de utbredda händerna. Fler spikar var slagna genom hans ögon för att hålla upp hans huvud. Mörkt torkat blod hade runnit ner för kinderna. Märken på väggen bakom hans stövlar visade att han hade varit vid liv när det hade hänt. I varje fall i början. Rand flämtade till. Det var inte någon man. De där svarta kläderna, svartare än svart, hade aldrig burits av någon människa. Vinden fick en flik av manteln att fladdra till. vilket den inte alltid gjorde, det visste han mycket väl. Det var inte alltid som vinden ville röra vid de där kläderna. Det hade aldrig funnits några ögon i det där bleka, blodlösa ansiktet. Myrdrail, viskade han. Och det var som om ljudet av hans röst befriade de andra. De började röra sig igen och andas. Vem, började Mert, men fick avbryta sig för att svälja djupt. Vem kan ha gjort något sånt med en blek man? Mot slutet av meningen steg hans röst till ett gällt pip. Jag vet inte, sa Yngter. Jag vet inte. Han såg sig omkring, skärskådade männens ansikten eller räknade kanske efter att alla var där. Och jag tror inte att vi kommer att få veta något här. Vi rider igen. Sitt upp. Harryn, leta rätt på spåret ut härifrån. Ja, först Yngter. Ja, med glädje. Ditåt, först Yngter. De är fortfarande på väg söderut. De red därifrån och lämnade den döda Myrdrailen hängande på dörren med den svarta manteln fladdrande i vinden. Harryn var först utanför vallen. För en gångs skull väntade han inte på Yngter och Rand kom tätt bakom honom.